Jag ska läsa från Första Mosebok kapitel 37. Jakob bosatte sig i det land där hans far hade bott, i Kanaan. Detta är berättelsen om Jakob och hans släkt. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som pojke brukar han vara med sönerna till Bila och Silpa, sin fars hustru. Allt ont som berättades om dem förde han vidare till fadern. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner. Han hade ju fått honom på gamla dagar. Han hade låtit göra en fotsiddräkt åt honom. Men när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla sina andra söner greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom. En gång hade Josef en dröm. När han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. "Hör vad jag har drömt," sa han. "Vi var ute på åken och band kärvar, och min kärve reste sig och stod upprätt, och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve." Då sa bröderna: "Ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss?" Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Sedan hade han en annan dröm som han berättade för sina bröder. "Jag har haft en dröm igen," sa han. "Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig." Men när han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade fadern honom. "Vad är det för en dröm? Ska vi komma och buga oss till jorden för dig, jag, din mor och dina bröder?" Bröderna retade sig på honom, men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt. En gång, när Josefs bröder var borta och vallade får vid Shekem, sade Israel till Josef: "Du vet att dina bröder är med fåren vid Shekem, och nu tänker jag skicka dig till dem." "Ja, far," svarade han, och Israel fortsatte: "Se efter om allt det som det ska med dina bröder och med fåren och kom sedan tillbaka och berätta för mig." Och Israel skickade iväg honom till Hebrondalen. När Josef kom fram till Shekem och irrade omkring på fälten där mötte han en man som frågade: "Vad letar du efter?" "Jag letar efter mina bröder," sa Josef. "Kan du tala om för mig var de vallar fåren?" Mannen sa: "De har gett sig iväg härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle till Dotan." Josef följde då efter sina bröder och fann dem i Dotan. Bröderna såg Josef på långt håll, och innan han kom fram till dem började de smida planer på att döda honom. De sa till varandra: "Titta, där har vi vår drömmare. Kom så dödar vi honom. Vi kastar honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av ett vilddjur. Då får vi se vad det blir av hans drömmar." Men när Ruben hörde detta försökte han rädda honom från de andra och sa: "Nej, vi får inte slå ihjäl honom." Och Ruben sa till dem: "Spill inget blod. Kasta honom i brunnen här ute i öknen, men skada honom inte." Han ville nämligen rädda honom från de andra för att sedan kunna föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom hans dräkt, den fotsida dräkt som han hade på sig. Sedan tog de honom och kastade honom i brunnen. Brunnen var tom, där fanns inget vatten. När de sedan hade slagit sig ner för att äta fick de syn på en karavan med ismaeliter. De kom från Gilead, och deras kameler var lastade med ladanum, balsam och mastix som skulle föras ner till Egypten. Juda då sa då till sina bröder: "Vad har vi för glädje av att döda vår bror och tvingas dölja vårt brott? Kom så säljer vi honom till ismaeliterna. Då behöver vi inte bruka våld mot honom. Det är ju ändå vår egen bror." Och bröderna rättade sig efter honom. Några midjanitiska köpmän som kom förbi drog upp Josef ur brunnen. De sålde Josef för 20 siklar silver till ismaeliterna, och dessa tog med sig Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen upptäckte han att Josef inte var där. Då rev han sönder sina kläder och återvände till bröderna. Pojken är borta, ropade han. Vad ska jag ta mig till? Bröderna tog Josefs fotsida dräkt, slaktade en bock och doppade dräkten i blodet. Sedan skickade de dräkten till sin far och sa, den här har vi hittat. Se efter om det är din sons dräkt. Han såg på den och sa, det är hans. Min son är uppäten av ett vilddjur. Josef är ihjälriven. Och Jakob rev sönder sina kläder. Han band säcktyg kring höfterna och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom. Men han ville inte låta sig tröstas, utan sa, jag ska sörja min son tills jag själv stiger ner i dödsriket. Så begrät hans far honom. I Egypten så sålde midjaniterna Josef till Potifar, hovman hos farao och befälhavare för livgardet.
Det är en fantastisk text och historia den här, och jag råder er att försöka läsa den i sin helhet under vår predikoserie. Den är värd det. Jag ska börja med att bygga ut rubriken bara med några ord till. Den krossade drömmen kan visa sig vara din starkaste dröm. Det är dagens rubrik. Först måste en sak sägas när vi pratar om drömmar. Och det är, man rår inte för vad man drömmer. Nu stal du. Jag hade skrivit i mitt manus att jag skulle säga tack och lov. Men i den här församlingen får man vara på sin vakt, annars hugger illrarna. Tack och lov, skulle jag säga. Jag tänker förstås på mina egna bångstyriga, förvirrade och, måste man erkänna, ibland ljusskygga drömmar. Och så upprepar jag, man rår inte för vad man drömmer. Jag ska dessutom säga att jag lever med en människa som drömmer varje natt och som dessutom minns allting hon drömmer. Och jag har hört de mest osannolika historier berättas vid vårt frukostbord. Jag ska inte ge några exempel, men några av er förekommer, kan jag säga. Jag tvivlar mer och mer på det där som sägs, att det är det sista man tänker på innan man somnar som man drömmer. Drömmar återspeglar förvisso nästan alltid händelser som man har varit med om i vaket tillstånd, tankar man har tänkt. Men i drömmen förvanskas de, och de där dagsresterna flätas liksom samman på ett nytt sätt. Och därför blir våra drömmar ibland ganska förvirrade. Men i floden av allsjöns konstigheter så händer det att Gud lägger en dröm i våra liv, i sovande eller i vaket tillstånd. Och de drömmarna är av en helt annan kvalitet och en helt annan hållbarhet. Det är om en sån dröm jag ska tala idag. Om de tillfällen när Gud låter oss ana en framtid, en värld som ännu inte är. Där meningen med drömmen är att den ska ge oss kraft att vara med och förverkliga att den världen blir möjlig. Det är en sån dröm Josef drömmer. Han som får öknamnet drömmaren. Det är en sån dröm han är bärare av. Det är inget ovanligt att det dröms i Bibelns värld. Det dröms genom hela Bibeln. Och ibland talar Gud genom vakna eller sovande drömmar. Han varnar, han uppmuntrar. Det som är lite intressant med just Josefs drömmar, det är att av de ungefär 50 tillfällen som Bibeln talar om drömmar, så finns 13 av dem i berättelsen om Josef och hans bröder. Den som är Bibelns längsta personskildring. Man skulle kunna säga att Josef tar plats. Han gör det i Bibeln. Han gör det i sin familj. Och han gör det med tiden i hela den då kända världen. Människor som tar plats får det sällan särskilt enkelt. Särskilt inte de som vågar urskilja sina drömmar och sen stå för dem när det börjar blåsa. Några ord om drömmaren först, innan vi säger något om drömmen. Mycket kan sägas om Josef som komplicerade rejält för honom. Det första är att han är aningen skvallrig. Allt ont, står det, som berättades om hans bröder förde han vidare till sin far. De som håller på så får sällan kompisar. Det andra är att han är sin pappas älsklingsson. Det berättas det därför att han har fått honom på gamla dagar. Och så tänker man, det kan ju knappast Josef lastas för. Det är ju snarare pappans problem än hans. Det tredje är att Josef är absolut inte först i sin släkt om att se syner om framtiden. Hans dröm överensstämmer ju med gudagivna löften som tidigare getts till hans släkt. Där Abraham räknar stjärnor på himlen, där Jakob ser himlastegen, där änglar går upp och ner och betjänar. Alla patriarker, Abraham, Isak och Jakob, fick faktiskt budskap om en världsomspännande välsignelse genom deras familj. Och i rakt nedstigande led från alla dem så blir minstingen, 17-åringen, tonåringen, men tydligen en man med ett öppet sinne för mer än det uppenbara, han blir den som bär den drömmen vidare. Josef, märk, inte hans bröder, blir den som tar den gamla drömmen och så för den in i en ny tid på ett nytt sätt. Det är också viktigt att säga att Josef uppenbarligen har någon slags gåva på detta område att tyda drömmar. Det kommer ju till bruk senare i berättelsen. Den gåva som ska föra honom ut ur ett fängelse som kunde ha blivit hans död. Men det som utlöser den kris som vi bevittnar här med hans bröder är inte enbart drömmen. Och jag tror att det är ganska signifikant. Det som utlöser krisen är ju att han berättar drömmen. Och att han efter att ha gått på pumpen genom att berätta sin första dröm, den om kärvarna, att han har mage att berätta också sin andra dröm, den om stjärnhimlen, och på det sättet även reta upp sin far som tydligen hade stött honom så här långt. Man måste säga att Josef inte hanterar sina drömmar särskilt klokt. Han pratar för öppet om dem. Men å andra sidan så är han bara 17 år. Och man kan tycka att hans bröder som är äldre och mognare borde kunnat vara mer överseende med sin tonårsbror. Någonting som ju i hög grad gäller också hans pappa, som ju var delskyldig till detta genom sitt favoriserande. Man kan också dra det här närmare våra liv genom att säga så här. Så här ömtåligt är det när någon ibland oss drömmer en dröm som är ett par nummer större än det som vi andra drömmer om. Så här ömtåligt är det när det händer. Och jag har några tankar om det utifrån texten. För det första, det är ganska självklara. Utan drömmar slocknar våra liv gradvis. Så varför måste vi få drömma? Varför? Jo, därför att drömma är att leva. Och utan drömmar så är vi på något sätt på väg mot en inre död. Där drömmar saknas eller kvävs finns ingen utveckling och därmed ingen framtid. Jag vet inte hur man ska beskriva detta, men det är som om framtiden alltid dröms hit. Alltså att allting börjar med en dröm. Och drömmar genererar kamplust och arbetsvilja. Och utifrån det borde vi ladda om ordet drömmare, som i vårt språkbruk beskriver människor som lever i det blå men sällan får någonting gjort. I själva verket är det precis tvärtom. Drömmar är kraftfulla av det enkla skälet att de alstrar energi. Drömmar ger mod att spränga hinder. Drömmar ger mod att gå i riktning mot det man har sett för sin inre syn. Så länge en människa bär på en dröm, så länge kan hon inte förlora betydelsen av att leva. Om ingen vågar drömma, och jag tänker på våra privata liv, men jag tänker också på vår gemenskap. Om ingen vågar drömma, då är vi illa ute. Min andra anmärkning är följande. Det är att Josefs dröm inte är en dröm om egen framgång, märk. Utan Josefs dröm, det är en dröm om en ny maktordning. Han låter förvisso som en som har fått storhetsvansinne. Men se honom inte bara så. Det är Guds dröm som har fått fäste i honom. Och man rår inte för vad man drömmer. Josef ser nu en framtid som de andra inte ser. Hans bröder blir bindgalna därför att Josef drömmer en större värld, en annan värld än deras. En upp- och nervänd värld där maktstrukturer i grunden är förändrade. Den yngste ska komma att regera över familjen, inklusive sina föräldrar. Botten är i toppen och drömmen om en annan maktdelning än den gängse börjar spira. Och här kan man ju inte undgå att höra ekot ifrån Martin Luther King, ifrån Rosa Parks, där Martin Luther King i sitt mest berömda tal ju säger: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and sons of former slave owners will one day sit together at the table of brotherhood, och så vidare. Alltså, det samhälle, eller om du vill, den väckelse som vi längtar efter ska växa fram, börjar med att Gud låter någon eller några drömma om den. Och så det tredje. Drömmar krossas inte sällan i mötet med de allra närmaste, tyvärr. Varför är det så att så många drömmar slocknar hemma eller i vänkretsen eller i en miljö som den här? Ja, det enklaste svaret det är ju att nöja sig med att säga att Josef stör någon slags hackordning i den här familjen. Alla kan inte hantera våra drömmar. Din dröm kan bli någon annans mardröm. Så är det verkligen. Men om man bara ett ögonblick försöker förstå de andra bröderna lite, så kanske det blir aningen mer begripligt. Drömmarna som Josef drömmer rör ju inte bara honom själv, utan de hotar deras invanda liv. De hotar det mer än alla övriga runt omkring. Lever man nära andra människor så påverkas ju deras beslut före och mer än andras beslut kommer att påverka. Så det är klart att någonstans får man förstå att det skapar oro. Jag tror än mer att det handlar om att vi som lever nära varann, vi känner varandras dåliga sidor. Vi känner varandras svagheter. Och så frestas vi ibland att ställa det emot drömmen och tänka, men ska väl han eller hon som ju är sån? Och så någonstans där slocknar en del drömmar. Därför, ju närmare varandra vi lever, desto mer medvetet måste vi kämpa för att inte hämma eller betvivla de drömmar den andra drömmer. Ju närmare varandra vi lever, desto mer utrymme för drömmarna. Det här gäller i hög grad den gemenskap vi kallar kyrkan. När Joel profeterar om en kommande global andeutgjutelse i den yttersta tiden, så spelar syner och drömmar en avgörande roll. Det ska komma en tid, skriver Joel, då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha syner och era unga män ska se syner. Alltså en andeutgjutelse som struntar blankt i vem som på papperet har makten. Och Joel fortsätter: också över slavar och slavinnor ska jag utgjuta min ande. Och så undrar jag idag, finns det plats för drömmare i den här gemenskapen? Finns det plats för drömmare i din vänkrets? Och kanske den känsligaste frågan, finns det plats för en drömmare i din familj? Och så det fjärde. Drömmar krossas inte alltid när de ser ut att göra det. Det måste man hålla i minne när vi talar om drömmar. Och som ju skiljer gudagivna drömmar från rent önsketänkande, det är att alla verkliga drömmar har ett pris. Inte sällan ett högt pris. Josef drömmer om tronen och hamnar i brunnen. Eftersom en människa som bär på en dröm är någonting så kraftfullt, så är egentligen motstånd en omistlig del av den här processen. Man ska inte tro annat. Drömmare provocerar. De utmanar. De utmanar jante. De utmanar lagom. De utmanar lämpligt. De utmanar erfarenhet faktiskt och sen länge uppkörda hjulspår. Men om drömmen är från Gud så är det ingenting att väja för. Vägen mot uppfyllelse av en dröm är aldrig ett rakt streck som pekar lite uppåt hela tiden. Vägen mot att drömmar ska gå i uppfyllelse tycks snarare vara någon slags loop så här. Där vi först måste ner för att sen komma upp. Vi måste ner och vända. till den vånda där motiv prövas, där kostnader övervägs och drömmen får någon slags fast mark under fötterna. Det här stämmer alldeles utmärkt på Martin Luther King som jag citerade. I have a dream är ju inte hans enda tal i historien. Den som vill kan leta på nätet och hitta många av de andra också. Och där finns de, talen som har rubriker som krossade drömmar, ouppfyllda drömmar och så vidare. Hittar du en väg som inte har några hinder så kan du räkna med att den vägen inte leder någonstans. Så vänd på en gång. Det är mitt tips. Här blir Josefs historia ett hoppfullt och viktigt dokument att hålla sig i när det ser ut som om alla våra drömmar har gått i 1000 bitar. Två saker händer nämligen när allt ser ut att gå sönder. Jag sa nyss att drömmar ofta krossas av de allra närmaste. Men det ska också sägas att det kan vara precis tvärtom. För när det är när bröderna i ursinne bestämmer sig för att röja sin bror ur vägen och döda honom, det är då det händer att Ruben träder fram. Välsignade Ruben. Han som vågar säga emot. Han är säkert lika irriterad på sin bror för hans drömmande. Men han är mån om sin bror. Och han är mån om sin far. Och därför tar han risken när alla andra har bestämt sig för att våga kliva fram och säga nej. Nej, säger han. Vi får inte slå ihjäl honom. Och så har han en annan plan. Ibland behövs det bara en människa som i ett givet läge reser på sig och ställer upp för den som just nu har det fruktansvärt trångt. Ibland behövs det bara en enda människa. Men det behövs ofta en människa som inte bara säger ja, som säger nej, utan som också vågar säga ja, som vågar uppmuntra när drömmen tycks krossas i 1000 bitar och säga, jag tror på dig. Släpp inte din dröm. Överge den för Guds skull inte. Och ibland kan det jaet vara, som i Rubens fall, en lösning, en slags praktisk lösning på ett problem som gör att hela situationen kommer att ta en annan väg. Rubens räddning tar inte Josef undan brunnen. Rubens räddning för honom rakt ner i brunnen. Och märk vad som sen sker. Nästan direkt börjar saker hända. Bröderna äter en måltid, står det. Under måltiden kommer karavanen med midjaniterna förbi och Juda kommer på idén att de kan sälja honom som slav istället. Vips är Josef uppdragen ur brunnen. Han är på väg mot Potifars hus, en hovman hos farao och befäl vid livgardet. Men ännu, märker Josefs perspektiv, så är detta fortfarande bara en krossad dröm. Han vet ännu inte att det här är vägen mot hans dröms förverkligande. Redan här så ser vi den första uppfyllelsen av det som jag tror är hela den här långa berättelsens själva nyckelord eller huvudord. Det som Josef säger för att lugna sina bröder när fader Jakob är död och de fruktar att Josefs hämnd nu ska komma. Den hämnd som aldrig kommer. Då säger Josef, första Mosebok 50:20. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till någonting gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Jag ska bara kasta in i när jag avslutar att frågan, hur vet jag då att en dröm är Guds dröm? Det är ibland en ganska långtgående process, men jag tror det finns några testfrågor som snuddar vid den här berättelsen som man ändå kan ställa sig när man funderar. För det första, överensstämmer det jag nu drömmer om det perspektiv som Guds ord skissar, det stora perspektivet, det som Jesus kom för att göra, ryms den här drömmen på något sätt i det perspektivet att vara med och ge människor liv, ett mer levande liv? Håller drömmen i mötet med motgång? Hur påverkar den här drömmen andra än mig själv? En livskamrat om det finns, barn eller förtrogna vänner. Vad gör det med dem om jag går i den här riktningen? Och sist men inte minst, till vems ära syftar allt detta? Och igen, om drömmen är från Gud så behöver man aldrig vara rädd för att ställa de testfrågorna. Jag ska avrunda med mitt absoluta favoritcitat vad det gäller drömmar. Det är Werner Aspenström. Och han har sagt så här: om man inte drömmer blir man galen. Men när drömmen är som bäst väcks den alltid av förståndet som serverar en stadig engelsk frukost. Och så ber jag lägga märke till. Aspenström säger inte alla våra drömmar får tyvärr ett abrupt slut. Aspenström säger, det är bara frukost nu. Och frukosten, den kommer inte när dagen är över och allt är gjort. Frukosten kommer när den nya dagen börjar. Så dream on. Vi ber. Gud, vi tror att du vill någonting för den här stan. Som inte innefattar bara vår kyrka i vårt hörn av den här stan. Vi tror att du vill någonting med den här stan som är mycket större än så. Och Herre, jag ber att du låter oss få drömma. Och jag ber om generositet, Herre. Om du lägger drömmen hos någon annan som får vara med och förverkliga när vi får vara med och ge ett bidrag. Att vi bara får finnas där i en välsignande attityd och i en anda av samarbete för den här stans bästa. Men jag ber Gud, låt oss få ha en miljö där det är tillåtet att drömma. Amen.